Så det är en sån här falsk förväntansbild som jag hade, att man måste göra på ett visst sätt och man måste vara på ett visst sätt och vara alla andra till lags. Som jag alltid haft fokus på, tyvärr, istället för att lyssna på vad är det jag behöver och må bra och hur kan jag vara mitt bästa jag och därför må bra själv men också göra bra för min arbetsgivare. Jag körde på som så många gör som jag träffar idag. Man bara kör på för man vet inte hur man ska ta reda på det. Jag hade den typen av personlighet och hela tiden letar bara efter negativitet hela tiden. Den tycker inte om mig, om jag gör så, vad ska hända då? Så att det var, jag var liksom inställd på det, jag hörde ju bara det negativa. För det är så lätt att när man är i negativa tankespiraler att man bara fortsätter. Och så blir det mer ältande och negativitet bara. Så att liksom bara tryck hårt på stopp- eller pausknappen.
Ja, men visst är det lätt att fastna i en negativ spiral och att man fokuserar mycket på vad andra tänker om en. Precis som det är lätt att fastna i en spiral där man gör vad som förväntas av en, fast det kanske inte är vad man egentligen vill göra. Det här är ett avsnitt med Maria Boväng som efter ett bryskt uppvaknande som ni kommer få höra om i avsnittet ändrade om hela sitt liv. Ett besked som tvingade henne att byta bana fick henne att inse att hon varit på fel väg alldeles för länge. Det här är ett avsnitt om att våga vara sann mot sig själv och på så sätt hitta den väg som är rätt för just dig. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec som ju faktiskt hängt med oss ett bra tag nu och stöttat mig i mitt arbete. Vill du som lyssnar också stötta mig får du gärna göra det genom att ge podden det betyg du tycker att den förtjänar om du lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Dela såklart också gärna avsnitten med era vänner eller i sociala medier. Det blir jag såklart också enormt glad för. Men nu, kära lyssnare, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Maria Boväng. Vi säger hej och varmt välkommen till Maria Boväng.
Tack, Fanny. Ja.
Och nu sa jag rätt.
Det gjorde du.
För man vill säga Bovin.
Ja.
Ja. Men du heter inte det, du heter Boväng.
Jag heter
Hur
Boväng.
Kommer det sig? Är det helt svenskt namn? Eller
är Nej, det är franskt.
Ah, okay.
Vallonsläkte.
Ah, ja. Vallonsläkte, vad gör valloner?
Valloner kom hit på, kan det varit 1600-talet kanske?
Okay.
Nu är inte jag så bra på historien, så det Nej. Kan vara fel.
Jag har ingen koll.
Alltså, tidig arbetskraftsinvandring.
Okej. Då vill man, jag vill säga Bovin. Det känns ja. Ju, ja.
Nej. Det hade varit logiskt.
Ja, det hade varit logiskt.
Men nu är det inte logiskt.
Boväng.
Ja.
Ja. Nej, det är verkligen inte logiskt. För det är varken ett ä eller ett g med där i början. Nej. Eller i slutet.
Så är det. Fråga mig inte mer varför, för det vet jag inte.
Nej. Det bara blev så.
Ja.
Ja. Men varmt välkommen hit i alla fall.
Tack.
Hela vägen från, vilken stad är det du bor i?
Stora Höga heter det.
Ja.
Det är ingen stad.
Nej.
Utan ett väldigt litet, om det ens är samhälle.
Ja.
Utanför Stenungsund, som kanske är mer...
Alltså, mer mot Göteborg och hållet.
Ja, det ligger precis. Norr om Göteborg.
Det hör man ju ändå, att du pratar göteborgska.
Ja,
är du ursprungligen därifrån?
Eller? Nej, jag är från en annan, ännu mindre håla.
Okej,
okay,
men åt det hållet i alla fall?
Ja, i närheten av Göteborg.
Ja, du är från västkusten så att
kan man säga. Bohuslän bor jag ju i nu då.
Ja, jättekul att ha det här. Vi har ju haft kontakt ett tag.
Jo.
Och så har det liksom bara, jag har ju haft så mycket gäster inbokade och skjutit så. Men nu passade det bra.
Nu passade det bra.
Och du skulle hit.
Ja.
Så då fick vi till en liten inspelning.
Ja. Jättehärligt.
Och jag sa det att jag var chockad för att det var en inspelning på förmiddagen idag. Jag är ju så van vid att spela in på eftermiddagen. Så igår kväll, jag bara shit, jag ska ju för fan vara i studion liksom klockan 10 i morgonbitti. Men det gick bra, jag är här.
Du är här.
Och du var tidig.
Ja, och jag var tidig.
Ja.
Ja.
Men nu ska vi inte prata mer om det, för nu ska vi ju prata om dig.
Ja.
Och jag tänker att här i den här podden så brukar gästerna själva få börja med att presentera sig själva. Mm. Vem man är, vad man gör, varför man gör det man gör. Ja, du får berätta precis vad du vill.
Ja,
och så ser vi var vi hamnar sen.
Ja.
Nej, precis vad du vill kanske, men nästan. Precis.
Nästan, ja. Ja, Maria Boväng heter jag i alla fall. Och jag är en levnadsglad person som övar på och vågar vara mig själv. Har gjort en lång resa i det.
Mm.
Från att absolut inte alls ha varit mig själv. Eller känt det i alla fall.
Mm.
Till att testa. Testa nytt på olika sätt. Ja.
Du är advokat från början, va? Eller?
Ja, precis. Det är ju min utbildning är jurist.
Mm.
Och sen var jag advokat i många år.
Mm.
Och sen bytte jag bana drastiskt, kan man säga.
Ja, drastiskt. Du har jobbat på byrå i, var det i många år? Eller var det?
Ja, jag var anställd i 8 år. Mm. Men under den tiden var jag också föräldraledig 2 gånger. Och sen var jag också extern adjunkt, heter det, på hovrätten. Så jag var tjänstledig för att jobba som extra domare, kan man säga.
Ja, men hovrättsdomare liksom.
Ja, precis. Ja.
Hur var det?
Det var jättespännande.
Ja. Vad får man se och göra då? Liksom?
Man får se väldigt mycket som man inte hade velat se.
Nej.
Och höra väldigt mycket som man inte hade velat höra.
Mm.
Mycket hemskheter, tyvärr.
Mm. Mm.
Så det är ju inte så att det är så upplyftande direkt.
Nej.
Det man är med om. Och det var väl också det jag kände. För det var min dröm från början.
Mm.
Att bli domare när jag gick på juristlinjen.
Mm.
Och satt ting som man ju då gör först 2 år.
Mm.
Jobbar i tingsrätt. Och då tyckte jag att det var jättebra. Och älskade det och ville bli domare.
Mm.
Men så fanns det inga tjänster just då i Göteborg när vi skulle flytta tillbaka. För juristlinjen var i Stockholm.
Okej, okay. Alltså du bodde här ett tag?
Ja,
och pluggade
här i 6,5 år.
Mm.
Pluggade här och satt ting här.
Mm.
Så det var ju drömmen då, att bli domare. Det var planen. För att skipa rättvisa, göra någon nytta i samhället.
Du hade något sånt där samhällsdriv att du ville...
Precis.
Mm.
Alltid haft och vill göra något meningsfullt. Eller något som känns meningsfullt för mig.
Mm.
Och gärna för andra också då, såklart.
Mm.
Men när jag var domare i hovrätten så kände jag så att nej, men det kändes inte riktigt som rättvisa.
Nej.
För mig. Det är ju en väldigt stor fråga.
Mm.
Vad är rättvisa egentligen?
Ja, vad är rättvisa?
Ja, vad är rättvisa? Jag tror att det handlar väldigt mycket om just det här att vara sann.
Mm.
Och att rättvisa kan vara väldigt olika för olika personer.
Mm.
Och att egentligen inte... Frågan är om det ens finns något som är rättvist.
Nej.
För det är alltid utifrån varje individ.
Mm.
Så det är väldigt svårt att få den där millimeterrättvisan. Mellan barn till exempel. Det är så lätt att hälla upp saft och mäter hur många centimeter i saftglaset. Då kan det vara rättvist.
Ja, men precis.
Men om den ena nu är större kroppsmässigt än den andra, är det då rättvist att de får exakt lika mycket?
Nej.
Nej.
Ja, intressant fråga faktiskt. Ja, vad är rättvist?
Jag tror inte det går om. Jag tror inte jag kan svara på den.
Ja, men sen i rätten så där så är det ju utifrån lag liksom.
Ja, precis.
Och det var något du såg där som gjorde att du kände att det här är inte rättvist, eller var det?
Det var mycket att det handlar också mycket om vilka bevis man lägger fram.
Mm.
Så om det är en bra eller dålig åklagare, eller har polisen och åklagaren kunnat bevisa det som man själv kanske tror har hänt. Men det är ju inte upp till mig att tro saker.
Nej.
Utan jag måste ju hålla mig inom lagen och praxis.
Mm.
Alla ramar.
Och så ska det vara utom rimligt tvivel innan man får döma någon.
Ja, ställt utom rimligt tvivel. Ja, precis.
Har du liksom någon gång gått därifrån och bara, den här personen har ju gjort det här, men jag kan inte döma?
Jag kan ju ha en känsla av det. Det har jag ju förstått nu långt senare, att mina känslor är ju inte heller alltid sanna.
Nej.
Nej.
Gud, vad intressant. För vi ska ju prata om det här att våga vara sann mot sig själv utifrån din bok.
Ja.
Men det var, vad sa du, 8? År, eller hur många år blev
jag
totalt?
Jag var anställd i 8 år, så man kan säga att det var 5 år effektiv tid då.
Ja, 5 år effektiv tid som du jobbade inom. Och vad hände sen?
Vad hände sen? Ja, vad hände då? Men då blev det väldigt uppenbart att jag inte skulle vara kvar där längre.
Nej.
Jag fick något som kallas för negativt besked.
Mm-hmm.
Och det var väldigt negativt för mig.
Ja.
Men det är inte så himla konstigt och negativt egentligen.
Nej.
Det var bara att jag fick ett besked om att man inte kunde se mig som delägare. För att det känns inte som du brinner för det här längre. Och det gjorde jag inte heller.
Nej.
Så att det var helt rätt. Och alla kan inte bli delägare. Man kan vara hur bra jurist som helst. Och skicklig på det man gör.
Mm.
Men det finns ju bara plats för några.
De tog in det på något utvecklingssamtal? Eller sa
ja, det var typiskt vanligt. Det här årliga utvecklingssamtalet som man har. Som det beskedet kom, som var helt oväntat för mig. Men egentligen borde det inte ha varit oväntat. För jag visste det ju själv egentligen. Och jag ville inte heller vara kvar.
Nej.
Men jag visste inte vad jag skulle göra istället.
Men hur påverkade det dig? Jag tänker när man får sparken eller liksom avslutad provanställning. Så att det kan ju påverka självförtroendet ganska mycket. Det har hänt mig en gång att man bara, åh gud, jag är dålig liksom. Eller hur hanterade du det?
Jag hanterade det inte särskilt bra.
Nej, okay.
Jag hade ju önskat att jag hade vetat allt det jag vet idag.
Ja.
När jag fick det där beskedet.
Mm.
För det var ju så att jag hade lagt hela mitt egenvärde i prestation.
Mm.
Så jag var ju mina prestationer. Så det spelade ingen roll hur mycket positiv feedback de gav mig. För de berättade ju att jag var jättetrevlig att jobba med. Jätteskicklig jurist. Gör alltid det jag ska. Men att de ändå kände att det inte fanns det här liksom extra drivet som jag hade haft i början.
Ja, precis. För nu blev du lite tvingad utifrån en sån... Alltså utifrån ditt jobb.
Ja.
Eller du fick ett negativt besked. Ja. De sa att du inte skulle bli delägare, men de gav dem dig spark?
Nej, jag blev ju inte uppsagd. Utan det är ju mer att... Så vet du.
Att du kommer, att liksom du kommer inte ta det inte längre.
Nej, precis. Nej. Och då var det ju ofta så också att det är liksom... antingen klättra uppåt eller ta sig någon annanstans. Det fanns då inte så många alternativa karriärvägar som jag vet att många byråer jobbar med idag.
Mm.
Att ha det. Mm. Till exempel en specialist counsel. Så du kan, om du är superduktig på det du gör, så kan du fortsätta göra det och verkligen vara byråns expert på det området. Men du är inte delägare då.
Ja.
Nej.
Men det lockade inte dig, eller?
Nej, det gjorde det inte. Och den möjligheten fanns inte heller då för mig.
Nej.
Och det hade inte varit rätt heller. Utan jag skulle ju göra någonting helt annat.
Ja, men för du fick ju ett beslut om det där. Men jag tänker, och du säger så här i efterhand att du... Ja, men att det inte var rätt. Att du hade inte det där drivet. Mm. Men hade du reflekterat över det själv då? Eller blev det tydligt för dig när de sa det till dig?
Jag hade reflekterat över det innan, för jag mådde väldigt dåligt på grund av stress. Men jag hade ingen aning om vad jag skulle göra istället.
Hur yttrade det sig att du mådde dåligt på grund av stress?
Jag var alla typiska stresssymptom. Jättetrött, förkyld jämt, låg på energi, ingenting var roligt.
Nej.
Livet var inte särskilt kul.
Det låter inget kul överhuvudtaget faktiskt. Det låter jättejobbigt.
Ja.
Men du gjorde liksom ingenting av det då, utan du gick runt och funderade. Eller du körde på i din gamla vanliga bubbla, eller?
Jag körde på som så många gör, som jag träffar idag. Man bara kör på för man vet inte hur man ska ta reda på det. Och jag gick också med de tankarna att ja, men är man advokat så är man stressad och det är så livet är. Och så bara fortsätter det.
Mm.
Och jag tänkte också att jag skulle ha funderat under mina föräldraledigheter. Så med mitt första barn så tänkte jag att nu ska jag fundera på vad det är jag vill göra egentligen.
Ja.
Men då har varit så mycket med barnet.
Ja.
Så att jag kom aldrig dit.
Nej.
Och sen fick jag ju det här beskedet då precis innan min andra föräldraledighet. Så då fick jag ju verkligen möjligheten att fundera på det.
Och tänka
efter.
Och då
funderade jag väldigt mycket.
Ja. Men jag tänker att det är nog ganska många som går runt och känner så.
Mm.
Att man liksom gör det som förväntas av en. Alltså så här, oavsett vilken yrkesroll man har. Och att man också väljer yrkesroller utifrån vad som man förväntas göra. Vad som är rätt och sådär.
Ja.
Och jag tycker det är så hemskt att se hur vi liksom fastnar i de där bubblorna.
Mm.
Vad tänker du att man kan vara uppmärksam på där?
Det så får man, mår man dåligt av någon anledning så gäller det att stanna upp och fundera varför mår jag dåligt.
Mm.
Det kan ju vara en mängd olika saker. Jag kanske är på fel plats, alltså fel arbetsplats.
Mm.
Eller så är jag på rätt arbetsplats men jag behöver jobba med mig själv.
Mm.
Och för mig var det också, jag har förstått långt efter, att det handlade ju mycket om mig själv. Att jag behövde stärka mig själv, så hade jag kanske kunnat vara kvar om jag hade jobbat med mig själv på ett annat sätt. Men då för mig hade det behövts någonting helt annat, att jag också hade jobbat med pro bono cases eller varit mentor åt någon eller kunnat göra det här som känns viktigt för mig, att göra någonting mer meningsfullt utifrån det jag tror på.
Mm.
Att hjälpa människor att utvecklas och ta fram sin fulla potential eller göra nytta i samhället på ett annat sätt.
Ja, för
än vad jag gjorde i den rollen.
Men jag tänker att du sa innan att det hade varit väldigt kopplat till prestation.
Ja.
Det du gjorde.
Precis. För det var ju så att när jag fick det här beskedet, så hur mycket positiv feedback jag än fick, så det enda jag hörde var ju de här små negativa sakerna.
Mm.
Så vad de än sa i positiv bemärkelse, så allt jag hörde, fast det inte uttalades, var ju att jag inte duger. Och inte duger som person.
Mm.
Så jag hade ju verkligen en sån här prestationsbaserad självkänsla.
Mm.
Och det var ju det som tog så hårt. Jag tyckte ju att jag hade gett allt till byrån, för det hade jag.
Mm.
Men det var ju ingenting de hade sagt.
Nej.
Så det är en sån här falsk förväntansbild som jag hade. Att man måste göra på ett visst sätt och man måste vara på ett visst sätt och vara alla andra till lags.
Mm.
Som jag alltid haft fokus på, tyvärr. Istället för att lyssna på vad är det jag behöver och må bra och hur kan jag vara mitt bästa jag. Och därför må bra själv men också göra bra för min arbetsgivare.
Mm. Hur gav det sig uttryck? Liksom, var kommer det ifrån tror du? Att du var så fokuserad på prestation och att det var det som var ditt värde på något sätt?
Det är svårt att svara på var det kommer ifrån. Men det har ju varit med mig ända sedan jag var liten. Så det är ju en sån här uppväxt grej. Mm. Ja. Och jag har alltid haft fokus på, jag är stora syster, ska vara duktig, hjälpa mamma och alla de här bitarna.
Och ta hand om lilla syster eller lillebror.
Lillebror var det, precis. Så att det är någonting som jag har fått skala bort allt eftersom. Så att jag hade med mig det redan när jag var liten, det känns nästan som jag har fötts med det. Men det är inte säkert att jag har. Och sedan så ökade ju det i takt med betyg och andra krav. Så det började ju, fram till högstadiet hade jag jättelätt för mig i skolan. Och sen när jag började på gymnasiet så började det bli svårare.
Mm.
För då var betygssystemet på det sättet att det fanns bara kanske en eller max två femmor att dela ut i varje klass.
Aha, oj då.
Och då fanns det de som var bättre än mig. Så att hur mycket jag än kämpade så kunde jag inte få den där femman i alla fall.
Det är ju jättehemskt.
Ja, så var det då.
Att det var så.
Ja.
Oj, det visste jag inte.
Nej.
Det är ju verkligen ett sätt att liksom få folk att jobba ihjäl sig på något sätt. Nej, men alltså på riktigt, det låter ju jättehemskt. Det var så alltså.
Så det kunde inte finnas så många bra personer.
Nej, inga
eller
som
bra
var,
på såhär, vad man gör.
Jo men bra, men såhär, inte top notch på något sätt. Om det nu är det som avgör, tänker jag. Om det, det är också ett sätt att skapa just det.
Ja.
Att det är betygen som räknas. Ja. Ni två som är bäst.
Ja. Mm. Och det är också synd om det blir en sån fördelning att det faktiskt finns några som är verkligen top notch i samma klass. Och så kanske det inte finns en annan. Då blir det också skevfördelat.
Och så anstränger man sig och anstränger sig och så duger man ändå inte.
Nej.
Det är jättehemskt. Men sen fick du det här, vad sa du, negativa beskedet, för det så det kallades. Och då fallerade din värld, eller vad hände då? Liksom?
Då fallerade min värld. Så där och då så hände ju någonting i mig.
Mm.
Det kändes ju verkligen som att marken bara öppnade sig.
Mm.
Och jag ville bara falla ner och gömma mig.
Mm. Man kändes ju nästan lite så här förödmjukad. Liksom. Eller det tar ju jättehårt på egot.
Och det gjorde ju det för att jag hade den typen av personlighet.
Mm.
Och hela tiden letar bara efter negativitet hela tiden.
Mm.
Den tycker inte om mig. Om jag gör så, vad ska hända då?
Mm.
Så att jag var liksom inställd på det. Jag hörde ju bara det negativa.
Mm.
Dessutom var jag ju höggravid, så att känslorna var liksom utanför kroppen ändå.
Det var liksom hormoner på att få ett negativt besked.
Ja, precis.
Vad gjorde du då?
Just där och då så grät jag.
Ja.
Alltså tårarna forsade ju där inför de här två herrarna i kostymer. Och så satt jag där och grät.
Mm.
Liksom. Och sa att jag kan inte gå ut nu. För jag vill ju inte gå ut i korridoren och riskera att möta någon som skulle se mig på det sättet. För då skulle de ju förstå, tänkte jag.
Mm.
För det var ju viktigt att ingen annan fick reda på det där. Det där som händer alla andra, men
det
inte en själv.
Det här med parents och allting.
Ja, precis.
Mm.
De bara, nej men du får sitta här hur länge du vill. Det förstår vi.
Mm.
Men det gick ju inte. Det blev ohållbart för mig att behöva sitta där.
Mm.
Så jag smög ju ut i korridoren och så ringde jag min man. Det första jag gjorde.
Mm.
För att få lite tröst och kärlek.
För att få lite tröst och kärlek.
Mm.
Men och sen då, resan efter det här? För då...
Ja, då var det ju så att det var ju några dagar som bara var verkligen omtucknande, jättejobbigt.
Mm.
Och jag visste inte hur jag skulle ta mig vidare. Sen minns jag inte, jag kan nu inte komma på vad det var som gjorde det. Men på något sätt så fick jag ändå en sån där gnista att jag ska ta mig ur det här. Jag ska visa dem att jag kan göra någonting annat. Och jag kan göra det bra.
Mm. Och hur gjorde du det?
Ja, först så bestämde jag mig faktiskt, eftersom jag skulle gå hem på föräldraledighet. Och det var bara, jag minns inte om det var en eller en och en halv månad tills han skulle komma, lilla Theo.
Mm.
Så bestämde jag att nej, men jag tänker inte tänka på jobb. För det var ju, fokus var ju att hitta någonting annat då och snabbt. Men så kände jag ändå att nej, jag behöver ta paus och inte tänka på jobb överhuvudtaget.
Mm.
Och också njuta av föräldraledigheten. Och mitt nya barn.
Mm.
Så jag gav mig 3 månader. Och inte tänka överhuvudtaget. Och la in det i kalendern att det datumet. Vilket det nu var, minns jag ju inte idag.
Nej.
Så får jag inte tänka
hur
på det.
Hur länge sedan var det här och hur gammal var du?
Detta var 2011. Mm. Han föddes i januari 2012. Mm. Så det var jag precis innan där. Och hur gammal jag var då. Det får jag försöka räkna ut.
Ja, precis. Jag bara tänker, det är i och för sig inte avgörande. Men...
Nej, jag är 44 idag.
Ja, men då gav du dig själv 3 månader att liksom inte tänka alls på jobb.
Mm.
Och sen så...
Och sen så började jag ju tänka på jobb.
Ja, precis.
Och då gjorde jag det där som man så lätt gör. Okej, om jag varit advokat på en av de absolut största advokatbyråerna, vad gör man då?
Mm.
Ja, det mest logiska steget är att gå till en annan advokatbyrå. Men det kände jag att det ville jag inte, utan ska jag göra någonting annat. Alltså ska jag byta tjänst så ska jag göra någonting helt annat.
Mm.
Med det där. Och det fanns i grunden en längtan om att göra någonting radikalt annorlunda. Mm. Men ändå så fastnar jag liksom i det där vad man förväntas göra och vad som är lättast att få.
Mm.
Så. Så att då sökte jag väldigt mycket bolagsjuristtjänster, för det är också ett logiskt steg.
Mm.
Och gick på en massa intervjuer och kände bara, det här är inte jag överhuvudtaget.
Det här är inte det du ska göra med ditt liv?
Nej, verkligen inte.
Mm.
Och sen tog det ju liksom stegvis, kom jag ju fram till vem jag är och vad jag vill. Och fick också hjälp av en fantastisk coach att reda ut i det där, de där frågorna.
Mm.
Så att det blev liksom lättare och lättare för mig att navigera i det.
Ja, för du hade en coach och du hade en... Jag vet att jag läste om någon kaffe du tog med någon mentor eller hur det var som började prata med dig om självkänsla. Var
ja,
inte så?
Precis. Jo, men det var, vi var på, ja, det var något byråengagemang som ledde till att jag träffade den här personen.
Mm.
Som egentligen inte var, vi träffades bara vid ett tillfälle. Men hon var mentor åt andra. Så hon klev ju in i mentorsrollen där och då.
Mm.
Och jag berättade vad jag har varit med om och jag söker någonting nytt. Har du tips?
Mm.
För att det var nämligen så att jag såg att hon hade varit jurist. Men jobbade nu med liknande frågor som jag själv gör då.
Mm.
Som personlig utveckling och ledarskapsutveckling och sådär.
Mm.
Så då ställde hon just de frågorna som var väldigt avgörande för mig.
Mm.
Och det var ju mycket, jag kom ju underfund med att jag var väldigt rädd för att göra fel. Så alldeles oavsett vilken typ av jobb jag skulle ta så finns det ju alltid en risk att göra fel.
Vad ställde hon för fråga då?
En fråga var så här, men vad händer om du möts av kärlek på din nya arbetsplats?
Mm.
Och då tänkte jag, det var en konstig fråga. Vadå kärlek?
Ja, precis. Vadå kärlek? Ja.
Så den kunde jag inte ta till mig.
Nej.
Då, den frågan.
Vad just innebär den för dig idag då?
Idag så innebär det just att ja, men tänk om de faktiskt tycker om dig precis som du är.
Mm.
Och att jag får lov att vara mig med mina styrkor.
Mm.
Och ser mig som jag är. Och också det jag gör och bekräftar det på olika sätt.
Mm. Men liksom det mötet blev på något sätt avgörande för dig. Fick jag känslan av i alla fall när jag...
Det satte igång saker mycket undermedvetet på olika sätt.
För det jag tänker på, så här, man säger ofta så här, men som du säger, så här, då börjar jag successivt hitta mig själv. Eller vad jag ville göra. Och då kan jag bli så här, okej, men vad gjorde du då? Förstår du? Om man lyssnar på det här nu. För att det här var också en fråga från min sponsor Excitec. Liksom att hur gör man för att bryta mönster och liksom våga göra såna här nya livsval om man är en person som kanske är i sin trygghetszon som det ändå känns som att du har varit. Så här, men jag är jurist, här är jag trygg, det är liksom det jag ska göra. Vad gör man? Alltså på riktigt?
På riktigt så tar man först en paus.
Ja.
Alltså man stannar upp så som jag gjorde. Nu tänker jag inte på det en stund.
Nej.
För det är så lätt att när man är i negativa tankespiraler att man bara fortsätter.
Mm.
Och så blir det mer ältande och negativitet bara. Så liksom bara tryck hårt på stopp- eller pausknappen.
Mm.
Och det kan ju vara liksom, det kan ju vara en dag.
Mm.
Eller det kan vara en helg eller det kan vara ett år. Det beror ju på vad vi pratar om för frågor och hur man mår just nu. Så det är det första. För att nyckeln är ju att lyssna inåt.
Mm.
Du ska inte fråga en massa andra. Vad tror du att jag passar som? Vad tror du att jag vill?
Nej.
Det kan man ju göra och ta till sig svaren. Men man måste ju också känna, känns det rätt? Så det handlar ju om att lyssna inåt på sig själv. Och om man är så mycket uppe i sina tankar och hela tiden, vad förväntas jag göra, så går det ju inte att lyssna inåt. För det var ju det jag inte hade gjort någonsin i mitt liv.
Överhuvudtaget.
Utan bara haft fokus på att vara alla andra till lags och prestera för att de skulle tycka om mig. För det var så jag levde med den föreställningen att måste vara alla andra till lags för att vara omtyckt.
Mm.
Och då glömmer man ju bort att lyssna på sig själv.
Mm.
Helt.
Mm. Men så det kan ju också vara svårt när man kommer till ekonomi också. Du vet, för du hade ju din man och du lägligt nog skulle vara föräldraledig och kunde liksom ta den breaken på något sätt. Men alla har ju inte riktigt den förutsättningen.
Nej. Och då kan det ju komma en lägligt en sommarsemester eller en julledighet eller att man åker iväg en helg eller man går på någon slags retreat.
Mm.
Eller också att man använder sig av en coach som hjälper till att reda i de där frågorna.
Mm.
Men det är ju väldigt viktigt att man lyckas på något sätt stilla de här tankarna.
Mm.
Så att man faktiskt kan lyssna inåt. Mm. Och bara ställa sig den här typen av frågor. Att om jag var ekonomiskt oberoende eller om jag hade all tid och alla resurser. Om alla i hela världen stöttade mig.
Mm.
Vad vill jag göra då?
Mm.
Om jag vann 10 miljoner på lotto idag. vad gör jag då?
Mm.
Och då brukar svaret oftast komma.
Mm.
Det här, ja, men om du ställer frågan så, ja, nej, men då vet jag ju.
Mm.
Det är bara att det direkt efterkommer, fast det går ju inte. Eller det har jag inte råd med. Eller det kommer inte med respektive acceptera. Eller men det är inte läge nu.
Nej.
Men om man utgår ifrån de här stora, ja, men jag vill verkligen göra just det där.
Mm.
Öppna en vingård i Frankrike till exempel. Det hade varit drömmen.
Mm.
Och så när jag har inte pengarna eller jag har inte tiden eller resurserna eller kunskapen, vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Nej, men då vet man i alla fall, ja, men det där, det finns någonting där som lockar.
Mm.
Vad är det som lockar? Det kanske är frihetskänslan eller en hobby av vin eller någonting.
Mm.
Och säga att du idag kanske jobbar som säljare och vill göra någonting annat. Kanske man kan söka sig in i en bransch att man säljer vin.
Mm, precis.
Eller att man börjar lite grann vid sidan av som en hobby.
Mm.
Med någonting som är kopplat till den här större drömmen.
Mm.
Och då kommer de här kreativa tankarna igång lite mer av sig självt.
Mm.
Man kan pussla ihop olika saker.
Mm.
Så blir det ofta i mina coachningar att man börjar liksom med den här stora drömmen.
Mm.
Okej, och vart är du nu och vad kan du ta för första steg? För att komma närmare.
Mm.
Sen kanske man aldrig kommer dit. Man kanske också kommer på, fast det är just en dröm. Och jag vill gärna åka och besöka vingårdar på mina semestrar. Men det är inte det jag vill jobba med, utan jag vill göra det här andra. Men kanske plocka in någonting nytt.
Mm.
Eller bara skapa lite små oaser av pauser.
Mm. Och det där är ju så svårt, för det kan ju vara som du säger, en dröm. Eller jag gillar att du säger så här, men vad kan jag göra för steg nu som tar mig närmare det,
ja.
Då blir det på något sätt lite lättare än att man liksom, jag ska vara rockartist.
Nej.
Man bara, okej, okay, men så här, och jag menar, det är ju inte omöjligt, men så vad måste jag göra på vägen för att komma dit? Det är superintressant.
Och det var ju så jag gjorde, så att till slut så kom jag i alla fall, när jag satt på tåget på väg hem någon gång bara så där, så kom jag på att, ja, men vad är det jag vill göra egentligen? Jo, men jag vill förändra saker till det bättre. Jag vill påverka. Jag vill göra någonting mer meningsfullt. Och så kom det liksom lite mer. Så där, men det var ju fortfarande väldigt flummigt.
Mm.
Inget konkret alls att gå på. Men det blev ändå en riktning på något sätt.
Mm.
Och till slut så läste jag, som man gör när man söker jobb, massa platsannonser.
Mm.
Och då kom det en annons och den var från Unionen. Och då var den var skriven till mig. Den här liksom ingressen överst. Vill du få kraft att förändra arbetslivet?
Ja. Det ville du.
Ja. Mm. Och coacha medlemmar. Och, ja, nu minns jag inte heller exakt hur annonsen var formulerad. Men det var väldigt mycket som talade till mig. Så jag sökte den tjänsten.
Mm.
Kände att jag kunde vara mig själv på riktigt på intervjun.
Mm.
Och svarade bara ärligt utifrån mig själv. Och inte, vad vill de höra?
Nej.
Vad är det de vill att jag ska säga? För så hade jag gjort på alla mina andra ansökningar.
Mm.
Ja, men de söker en sån person. Ja, men då ska jag svara på det här sättet.
Mm.
Så kände jag mig schizofren till slut. För jag visste inte vem jag var. Men här kunde jag vara mig själv. Och fick också den tjänsten. Men då var det ju också en fråga. Ja, fast det var väldigt mycket lägre lön än vad jag hade på byrån.
Mm.
Och då var det också så här, ska jag ta det? Då kommer den typen av rädslor in.
Mm.
Och då var det också självklart att, ja, men det är klart jag ska. Jag ville ju ha just det där jobbet och jag ville jobba med den typen av frågor. Så då var inte lönen det viktigaste.
Nej.
Så där började jag och kom i kontakt med den typen av frågor som jag nu drar mig mer mot hela tiden.
Mm.
Just kommunikation, ledarskap, att man tror på att kraften kommer inifrån, att individ, team, organisation ska dra åt samma håll.
Mm.
Och alla de här andra mjuka frågorna i arbetslivet. Och då kände jag att det där vill jag göra på heltid. Så att jag blev bara kvar i 1,5 år. Och hade då under tiden utbildat mig till coach och mindfulnessinstruktör. Och sen startade jag eget, som jag har gjort ett tag nu då.
Mindfulness.
Mm.
Ja, det är sånt som folk har nytta av, har jag hört.
Ja,
jag
vet inte. Det där med meditation.
Ja, precis. Vi pratade om det innan vi startade upp micken här. Att jag har verkligen försökt att meditera, men jag är inte bra på det.
Nej.
Ulrika Sedell håller också på med sånt. Och jag har ju sagt att hon måste ju ha någon sån här meditationskurs med mig, så att jag får lära mig att
jag tycker det. Meditation är ju så stort. Man kan meditera på en massa olika sätt. Så det måste inte vara på ett speciellt sätt.
Nej.
Det är det där med förväntningar igen. Liksom. Mm. Att man ska vara bra på att meditera eller göra det på ett visst sätt.
Mm.
Men allt det handlar om är ju att släppa sina tankar.
Mm.
Och fokusera mer på kroppen eller egentligen ingenting.
Nej, för jag tänker, för nu har du liksom gått ifrån att jobba inom juridiken och vara jurist och hovrättsdomare och så vidare till att börja på Unionen. Och vad var titeln där? Du var någon form
av... var jag ombudsman.
Ombudsman.
Och senare också coach då, så jag coachade medlemmar.
Ja, men precis. Coachade medlemmar i att hitta rätt väg eller ledarskap.
Ja,
eller
att... där var det främst egentligen att coacha de som är fackligt förtroendevalda, som fackklubbar och så vidare, hur de skulle få ihop sin vardag.
Ja, och sen så kom du på en dag att du skulle starta eget.
Ja, ja. Bara, det bara kom sådär.
Du bara gjorde det.
Ja.
Och då gör du massor med annat, du jobbar med ledarskapsutveckling. Och...
då i början så var det mycket stresshantering och karriärvägledning. Mm. Det som jag ju själv hade gått igenom. Dels i hela den här resan så har jag ju också hanterat min stress.
Mm.
Och som Neru var här, just det här med karriärvägledning. Vad vill jag? Vad är mina styrkor? Hur kommer jag till min rätt? Så det var mest det jag jobbade med i början.
Mm.
För privatpersoner men också för företag. Där någon enskild individ är i behov av stresshantering.
Mm.
Eller där det var som i mitt fall då. Att någon behöver flytta på sig av olika anledningar. Och att man då skickar med stöd för att den här förflyttningen ska bli så bra som möjligt.
Och varför är vi så stressade idag? I organisationer framförallt. Alltså det finns ju... alltså att vara stressad som individ är ju en sak, tänker jag. Och det ska vi ju prata om.
Mm.
Men om vi börjar på spåret. Så här, varför är det så mycket stress inom organisationer?
Ja.
Har du reflekterat över det? Det har du ju eftersom det är det du jobbar med.
Så att... och i en organisation så är det ju individer.
Ja, men precis.
Individerna som är stressade.
Ja.
Och vi har så otroligt mycket krav på oss. Och det är ju inte bara inom... alltså på arbetsplatsen, utan det är ju överallt. Det är så mycket information. Och vi ska vara tillgängliga hela tiden. Och du kanske förväntas svara på mail på kvällen.
Mm.
Och även om du inte förväntas det så kanske du tror att det förväntas. Och det är lite svårt att låta bli att titta. För att ja, men jag gör det idag så blir det lite mindre att göra imorgon.
Mm.
Så det är så lätt att fastna i det där som man tror att man borde göra. Eller som alla andra gör.
Mm.
För vi påverkar ju också varandra väldigt mycket. Så det handlar ju väldigt mycket om en kulturfråga. Här är vi, det är lite coolt att vara stressad. Vi har många bollar i luften och vi finns alltid tillgängliga. Och det löser sig, det ordnar vi alltid. Då är det ju det man uppfattar. Och att jag hela tiden ska jobba, även om jag egentligen inte gynnas av att hela tiden vara där i prestation. Utan om jag bara kan ta 5 minuter paus så blir jag så mycket mer effektiv sen.
Ja, här är ju retoriken avgörande. Alltså jag hör ju ofta det här, man inleder möten med, vi har alla så mycket att göra, så liksom vi försöker beta av det här. Och man bara, okej, men då blir det liksom agendan för hela sättet man jobbar. Ja. Och då tänker jag så här, men hur gör man en förändring av det på en organisatorisk nivå? Förstår du vad jag tänker? Om vi kommer till individen sen.
Ja.
För jag tänker att retoriken, kulturen är superviktigt. Jag tänker också att det är jätteviktigt vad man mäter inom organisationer.
Mm.
Vad tänker du?
Det finns väldigt många viktiga frågor.
Ja, men precis. Jag menar, jag tror att den är avgörande. Men jag tänker att jag lämnar över det till dig. Jag har ju mina tankar liksom, som jag har. Men...
Och jag sitter ju inte heller inne med alla svar. Men jag kan ju säga några saker som jag ändå möter ofta.
Mm.
Och det är ju att ledningen behöver ju sätta sig och fundera på vad är det för typ av kultur vi vill ha.
Mm.
Vad har vi för värderingar? Och inte bara ha några tjusiga värderingar på papper som faktiskt inte efterlevs.
Nej.
Utan har vi då 4 värderingar? Ja, men vad innebär de för oss?
Mm.
Och att de också förankras hela vägen ner till varje enskild individ som kanske behöver göra det till sitt eget.
Mm.
De behöver liksom prata om de här sakerna, brainstorma, ha workshops kring det och inte bara ha det på ett papper i en policy, i en, ja, nu kanske inte så mycket i permar i och för sig, men någonstans i något dokument.
Någonstans.
Ja, precis. Som ingen lever, utan det är ju det där att leva det.
Mm.
Så man bestämmer sig för att nej, men här vill vi ha balans mellan arbete och fritid.
Mm.
Vi vill jobba med hållbar effektivitet.
Mm.
Då behöver ju ledarna leva det.
Mm.
För att det kommer aldrig funka om man säger det, men själv jobbar i princip dygnet runt eller alldeles för mycket och bara osar stress.
Nej, precis.
Så det viktiga är ju liksom, okej, vad är viktigast i våran kultur?
Mm.
Och sen att också de ledarna liksom i toppen faktiskt lever det.
Mm.
För det är ju så med, nu kommer ner på individer igen, men individer gör ju inte som man säger utan som man gör.
Mm.
Så det är ju sån ledarskap och föräldraskap egentligen.
Ja, men precis.
Det går inte att säga till barnen, nu får vi äta, nej, man äter bara godis på lördagar.
Mm.
Men själv äter man godis
varje dag.
Lite då och då, och det vet de. Då kommer de ju också göra det.
Mm.
Så är det ju, godis eller stress, vilket vill ha.
Ja, men precis, vill ha godis eller stress, eller om du inte är stressad så får du godis. Jag vet inte hur man ska tänka. Jag tänker att det där är en så stor utmaning idag.
Ja, det är
att människor överlag är så sjukt stressade. Vad har du sett i samband med pandemin och sådär?
Just vad gäller stress?
Ja.
Där är det väldigt olika. Mm. För det är många, en väldigt stor grej är ju att man har jobbat hemifrån.
Mm.
Och en del tycker jag att det har varit jätteskönt. Mm. Lugnt och skönt, för nu är det äntligen ingen som stör. Så jag får jobba undan.
Mm.
Så är det ju många som upplever. Medan andra som är beroende av sina kollegor och får energi av att umgås med andra människor, tycker att det är väldigt jobbigt.
Och
blir stressade av det på ett annat sätt, mer mentalt sätt då.
Mm.
För att man är isolerad och inte har någon att stämma av med och bolla med. Det kan också vara så att man är oroligt lagd, så som jag verkligen var på min byråtid, och det har ju fortsatt sen också. Då kan det vara svårt att vara isolerad och inte kunna ställa de där snabba kontrollfrågorna lite då och då.
Mm.
Bara få bekräftat att jag är på väg åt rätt håll.
Mm.
Eller att jag arbetar åt rätt håll.
Men om vi går tillbaka till individnivå då och stress. Mm. För vi har ju glidit in på det lite sådär. Men, men jag tänker, för då tar företag in dig eller för att prata med en specifik individ som är stressad, eller liksom, hur funkar det där?
Ja, och nu jobbar jag ju också mer på lite mer mot organisationsnivå, så att jag också jobbar med ledarskapsutveckling. Så i början var det mer stress och karriär, och nu är det stöd och utveckling till ledare och deras medarbetare, för att man ska få allt det här att funka.
Ja, precis.
För jag tycker att jag gör ju som mest skillnad om jag kan coacha ledarna så att de får de här sakerna på plats. Och kan leda genom att vara ett bra exempel.
Mm.
För då faller det ju ner automatiskt.
Ja, men precis.
Mer eller mindre lätt.
Det är inte bara att sätta plåster på såren.
Nej,
liksom.
Precis. Nej, utan att ta tag i roten till problemet. Egentligen.
Men om du hanterar en individ som är stressad. Liksom, vad har varit, när man tar in dig, så vad är bakgrunden till att man gör det till en individ nu? Om det är det vi ska...
Oftast så är det ju tyvärr när det har gått för långt. Att det är en individ som man har märkt är på väg att bli kanske sjukskriven. Eller på väg att bli utbränd. Att man märker stresssignaler, att de är så allvarliga att nu måste vi göra någonting.
Ja.
Eller så är det när någon har varit sjukskriven på grund av stress och ska tillbaka till arbete igen. Och då tar man in mig för att hjälpa till. Vad behöver vi ändra på? För att om man bara fortsätter jobba på precis samma sätt som man gjorde innan man var sjukskriven.
Mm.
Så kommer man ju snart dit igen. Det behövs ju förändringar. Det är ju det här med att ändra tanke, känsla och beteende.
Mm. Hur gör man det?
Ja, hur gör man det?
Mm.
Man gör nytt.
Ja, precis. Gör om, gör rätt, som
precis.
Vi säger.
Nej, men man behöver ju bli medveten om det. Så man behöver ju bli medveten om vad har jag för tankar. Som vi pratar individ, nivå och stress till exempel. Mm. Vad är det jag går och säger till mig själv hela tiden? Vad är det jag går och tänker?
Mm.
Att jag blir medveten om att jag har den här föreställningen om att jag måste vara alla andra till lag. Så stämmer den eller stämmer den inte?
Mm.
Och vad har jag liksom för självprat med mig själv?
Mm. Vad ställer man sig själv för frågor då? Alltså är det stämmer eller stämmer inte? Eller liksom, hur avgör man det?
Ja, nej, men då, det får man ju ställa den frågan till sig själv, eller om någon annan ställer den frågan, så kommer det ju ofta så i ett coachsamtal så blir det ganska klart. Ja, men nu när du säger så, så uppfattar jag det som, kan jag ju säga, stämmer det? Eller ja, men du tror att det förväntas av dig. Tror att det är så?
Mm.
Och då blir det lite så att det blir oftast lite tyst ett tag, och så kanske man tittar lite upp i taket. Nej, det kanske du inte gör.
Nej.
Ja, det vet jag inte. Det har jag inte tänkt på.
Nej.
Du kan ju fråga. Ja, det skulle jag kunna göra.
Mm.
Så att det blir oftast, i den här typen av samtal jag har, så blir det oftast väldigt äkta och sant. Och man hittar liksom de här inre svaren. Så jag hjälper ju till att guida för att man ska hitta dem. Och det är svårt att säga generellt hur man ska göra.
Nej, det är klart, för det finns ju inget enkelt svar, för att alla är ju individer.
Ja.
Och det är svårt att ha en handbook för sig. Så här är du... Så här är du sann, eller så här gör du. För det är klart att det finns ju inget enkelt svar.
Nej.
På det.
Nej.
På individnivå. Nej. Så att säga.
Nej, det finns ingen så här. Så här gör man alltid steg 1-10.
Mm.
För det är dessutom kanske någon behöver börja på steg 5.
Mm.
Och sen går det alltid runt. Och man kommer djupare och djupare in i frågorna.
Mm.
Och det här är ju den här typen av frågor som man behöver jobba med hela livet.
Mm.
Så för att jag en gång bestämde att jag skulle lämna... Det blev mer eller mindre uppenbart i alla fall att jag skulle lämna byrån. Och så valde jag att gå till Unionen, för det kändes rätt.
Mm.
Men när jag var där, så efter ett tag så märkte jag att nej, men det här är inte rätt. Utan, nej, jag vill starta eget. Och sen när jag har startat eget, ja men vad är det för typ av frågor jag vill jobba med egentligen? Och hur kommer jag bäst till mig rätt? Och vad vill kunderna ha? Och hur paketerar och hur får jag ihop allt det här? Så hela tiden har jag behövt ställa mig frågan, vad vill jag nu? Vad behöver jag nu? Och det ändras ju hela tiden.
Ser du någon skillnad på män och kvinnor i det här? När du är ute och coachar och...
Nej, jag ser ingen jättestor skillnad. Man kan nog prata om manligt och kvinnligt. Mm. Och det kan ju finnas mycket liksom manligt hos en kvinna och kvinnligt hos en man också.
Mm.
Så många av dem jag coachar har ju ofta det här, jag ska inte säga att alla har det, men det är ganska vanligt att ha just den här prestationsbaserade självkänslan.
Mm.
Och den finns både hos män och kvinnor.
Mm.
Och ibland tror jag att det kan vara svårare för män att prata om de sakerna, för det förväntas inte att man har den här lite mer känsliga sidan hos sig.
Man förväntas att inte visa känslor, inte prata om det, och sen att göra karriär och prestera på något sätt.
Ja.
Men det är något du har märkt, eller hur har det gett sig uttryck liksom?
Jag har inte tänkt så mycket på manligt och kvinnligt egentligen.
Nej.
Utan jag tänker mer, det som jag brinner för är att varje individ ska ha rätt att komma till sin rätt.
Mm.
Alldeles oavsett om man pratar manligt, kvinnligt eller etnicitet eller vad det än är för någonting. Så tittar jag så väldigt mycket mer intresserad av själva individen.
Mm.
Så att jag inte om jag skulle dra någon parallell just här och nu.
Ja, det kanske är svårt. Jag bara tänker att generellt så är ju kvinnor mer stressade. Alltså rent i form av, alltså om man tittar på statistik, att kvinnor är sjukskrivna på grund av stress. Kvinnor har också ett högre krav på sig ur ett samhällsperspektiv och mycket mer utmaningar att liksom lyckas då, om vi kopplar det till prestation.
Mm.
Det är bara det som är min tanke. Att så här, ser man någon skillnad där i hur man hanterar det? Men å andra sidan är det bra att du kanske säger att det inte är. För jag tycker vi alltid också försöker tuta i kvinnor att de har så dålig självkänsla.
Ja, det finns män med dålig självkänsla också.
Ja, det gör ju det. Men kanske att de inte pratar lika mycket om det då, som du säger.
Nej, precis. Och då kan det bli ännu värre.
Ja.
Och då kan det vara skönt att ha någon att prata med det om.
Ja,
som
precis.
Är helt opartisk.
Ja.
Så. För att nu är det ju inte så att jag träffar så... De jag träffar, det är ju inte alla. Så jag kan ju inte säga, så här är det i Sverige. Procentuellt sett. För jag har inte forskat på
nej,
området.
Nej, det är svårt.
Utan
nej,
det är de här individerna som kommer. Och det är ungefär 50-50% män och kvinnor som jag träffar. 50. Så det är inte så att jag bara coachar kvinnor eller bara män. Utan det är ganska jämnt fördelat. Egentligen.
Och du ser det ganska likt. Det är liksom ingen större...
Det gör jag ju. Sen handlar det ju mycket om, alltså stressen kommer ju ofta när man känner att man inte kan vara sig själv.
Mm.
När man har den här fokuset på att göra och alla andra istället för vad man själv behöver.
Mm.
Det är då man ofta blir så låg på energi.
Mm.
För det tar väldigt mycket energi att oroa sig hela tiden.
Yeah.
För vad ska andra tänka? Och det kan ju vara som, vad ska ledningen tänka? Vad ska styrelsen tänka? Mm. Vad ska aktieägarna tänka?
Mm.
Så det måste ju inte bara vara, vad ska min absolut närmaste kollega eller omgivning tänka? Och den frågan är ju relevant för alla oavsett var man är i organisationen.
Mm.
Eller om man är man eller kvinna.
Mm.
Sen kan det ju vara olika typer av frågor.
Mm. Som vadå?
Men som grundsaken är ofta densamma. Ja, men för någon kanske det är, vad ska mina barn tänka? Vad ska mina respektive tänka?
Mm.
Eller just det här, vad ska aktieägarna tänka?
Mm.
Så är det ju ändå olika, vad ska man säga, livssituationer egentligen.
Mm.
Eller frågeställ, men grunden är ofta densamma.
Och det där är ju ganska, alltså även om det är så att man hela tiden bryr sig om vad andra tänker, så det är också ett ganska egocentrerat sätt att hantera sitt liv på, tänker jag.
Mm.
Det är för det första väldigt jobbigt.
Ja.
Och för andra så är det ju, blir det ju att allt kretsar runt en själv på något sätt.
Mm.
Förstår du? Eller har jag fel?
Ja, hur tänker du att det kretsar kring
dig? Nej, men vi är så upptagna med att fundera på vad alla andra tänker om oss, att vi liksom...
Ja.
Och så glömmer vi bort att alla andra tänker precis likadant, troligtvis.
Ja.
Eller hur? Eller har jag fel? Ja. Jag kan ha fel. Jag vet inte, jag tror att det också var Elisabeth Kylenstierna som sa så i sin podd. Att så här, vi går runt och liksom tänker på... Det blir ju alltid att du tänker på dig själv, förstår du vad jag menar?
Absolut.
Utifrån andras ögon.
Ja. Och då kanske man ska tänka mer på sig själv utifrån sina egna ögon istället.
Ja.
Och tänka på andra utifrån deras ögon.
Ja, men precis.
Lite mer utifrån varje individs kärna.
Ja. Det är kanske det jag menar med att det är egocentrerat, att man liksom, för det blir ju att man bara kretsar runt sig själv på något sätt.
Ja, men det blir ju det. Det blir ju väldigt, det blir en väldigt liten värld.
Och gud vad jobbigt att leva så. Alltså, måste
ja,
vara
det
jättehämt.
Tar väldigt mycket energi, alla de där orostankarna. Och i mitt fall blev det också så att det var väldigt mycket kontroll.
Mm.
Att jag behöver kontrollera mig själv och alla andra för att det ska bli på ett visst sätt. Så att jag lyckas på olika sätt. Oavsett om det handlar om att lyckas få till en bra middag hemma med gäster. Eller om det handlar om att lyckas förhandla till ett bra avtal på byrån. Det är ju olika typer av frågor, men hela tiden är att man måste lyckas och göra bra ifrån sig.
Men du fick någon typ av kontrollbehov då, eller?
Ja, extremt kontrollbehov. Ja. Allt.
Allt.
Allt går att kontrollera.
Hur gjorde du då? Ja, men hur gjorde du då?
Nej, men det var ju alltid, alltså försöka mycket, mycket i huvudet. Alltså kontrollera i huvudet. Om vi säger då en juridisk förhandling, eller en förhandling i domstol till exempel.
Mm.
Och så ska man ha vittnesförhör. Om den personen säger så, då ställer jag nästa fråga på det där sättet. Och om det händer, då gör jag så. Eller i livet, liksom, om det är någon, kunde vara hur precis vad som helst. Om han säger så, då gör jag så och då kommer det hända. Och tänk, åh, nej, tänk om det händer och hur blir det då? Ja, men då måste jag göra så. Och det blir ju nästan aldrig så som man har tänkt.
Ja.
Utan det blir ju någonting helt annat. Så det handlar ju snarare om att faktiskt förhålla sig till det som sker. Att ha, man kan, i ett yrkesliv så behöver man ju ha en plan, en agenda och planera såklart och strukturera och prioritera hela tiden. Men det blir inte alltid det blir som man har tänkt sig.
Började du kontrollera människor i din omgivning också? Eller var det mest bara att du...
Nej, men jag kan nog ha kontrollerat min man och mina barn. Ja. De ska, tror jag utifrån att jag själv, att man tror att det är bäst och hänga upp tvätten på det där sättet. Eller ställa in disken i diskmaskinen på det där sättet. Och då måste det ske på det sättet. För att jag själv är så van vid de tankarna. Att så här gör man för det är mest effektivt. Då blir det bäst.
Mm.
Det behöver inte alls stämma.
Hur gjorde du för att släppa det, liksom, kontrollbehovet?
Det fick man ju börja öva med. Stegvis. I små steg. Och så är det med alla förändringar. Vad klarar jag av att förändra just nu?
Mm.
Så kanske då att inte påpeka att disken ska ställas in. Nej, men du måste ta tallrikarna på den sidan. Liksom. Okej, släpp det. Vad är det värsta som kan hända?
Ja, precis.
Ingenting.
Vad är effekten av det här? Att han ställer eller tallriken på fel sida av...
Ja. Ja,
på fel sida av diskmaskinen.
Och börjar man där med diskmaskinen så kanske man sen kan släppa lite mer på i samtal eller i arbetslivet.
Mm.
Att man vågar låta saker bli lite mer som de blir. Sen är det klart att många av dem jag coachar har ju väldigt högpresterande roller och branscher. Så man kan ju inte bara släppa allting. Utan det är ju klart att man fortfarande ska göra sitt jobb.
Mm.
Analysera och kontrollera och planera. Men att emellanåt tillåta sig att faktiskt släppa taget lite då och då. Våga öva när det går. När det passar.
Mm. Och nu tänker jag så här. Nu har vi ju liksom pratat om att du gjorde något du inte i 100% trivdes med.
Mm.
Och du visste det, men du liksom gjorde ingenting riktigt av det.
Nej.
Förrän du fick ett negativt besked.
Ja.
Och så tog det tiden att fundera över vad vill jag egentligen.
Mm.
Och då hamnade du på Unionen och jobbade som fackombud. Och liksom insåg då att du vill jobba med det här med ledarskap och att utveckla människor.
Mm.
Och du har ju skrivit en bok som är liksom att våga vara sann. Alltså att vara sann mot sig själv.
Ja.
Och då gick allt det gick mot ledarskapsutveckling och att det är det du gör.
Mm.
Nu hör du här och jag summerar hela. Men hur hänger liksom det här att våga vara sann mot sig själv ihop med ledarskap?
Vad är den röda tråden?
Ja, jag tycker att den är intressant.
Ja. Det var ju så att det är ju resa som jag själv har gjort är ju också det jag hjälper andra med. Och det är också mycket lättare att när man går igenom svårigheter så är det mycket lättare att tänka att ja, men nu har jag all den här erfarenheten som kan komma andra till godo på olika sätt. Så det jag jobbar med, själv jobbat med och i början då jobbade mycket med, det är just det här att hitta vad är mina styrkor, vad är mina värderingar, vad är mitt högre syfte eller mål och mening med det jag gör. Och det anser jag är superviktigt att ha koll på själv som ledare innan du kan leda andra till att göra det. Så kunna plocka fram stjärnan i mig själv som ledare för att också hjälpa mina medarbetare att plocka fram stjärnan i dem. Så att de mår bra och presterar bra samtidigt.
Mm.
För det där går enligt mig hand i hand. För om jag gör det på mitt sätt utifrån min egen drivkraft och motivation så får jag också mycket bättre resultat. Och jag får dessutom energi själv på köpet.
Jag tänker att det måste ha ganska stor effekt på inkludering också överlag.
Ja.
Eller vad har du sett där?
Nej, jo, men absolut. Det handlar ju om ledarskap, liksom utvecklande ledarskap, inkluderande ledarskap. Vad man nu sätter för term på det, så handlar det just om det där att man får lov att vara sig själv. Och att varje individ har någonting att bidra med i ett team. Så att man inte är exakta kopior av varandra i ett team. För då funkar det inte, anser jag.
Vad tror du är det som gör att folk inte känner att de får sig själva? Är det bara prestation eller är det...
Jag tror att det är prestation och det kan vara kultur. Mm. Det sitter i väggarna, brukar man ju säga.
Mm.
Och den här att man själv går omkring med en massa falska förväntningar och trosuppfattningar om hur det är.
Mm.
Och om alla går omkring med en sån falsk samma bild, då är det ju så det blir.
Mm. Så om man som ledare vågar vara sig själv och visa sårbarhet och sådär, så kommer det att skjutas neråt.
Ja, precis.
Eller skjutas neråt, för ord faller neråt. Eller vad man säger, alltså att det liksom...
Sippra neråt kanske.
Sippra neråt.
Ja.
Ja, skjutas låter så hårt.
Det låter lite hårt. Fast ibland kanske det behöver ge effekt snabbt.
Ja, men precis.
Nej, och det är ju också det jag tänker, för jag vill ju förändra, eller vara med och förändra, för jag kan inte göra det själv.
Nej.
Men vara med och påverka till ett mer hållbart arbetsliv, där det just är så att alla kan komma till sin rätt själva, så får det ju stor effekt om jag gör det på ledarskapsnivå.
Mm.
Och det är också så att du som individ, som ledare, om jag kan vara mig själv, leda på mitt sätt utifrån mina unika styrkor, då blir jag ju stark och trygg i mig själv.
Mm.
Och för att kunna leda andra, för att de ska vilja följa dig, så behöver de ju känna förtroende.
Mm.
Alltså att du är trygg och inger förtroende.
Ja, trygg så att det är liksom och autentisk, liksom,
ja,
transparent.
Mm.
Och det hänger väl allting ihop, tänker jag. Alltså att stress av att anpassa sig, att inte kunna vara sig själv, att det finns en bild av hur man ska vara, mycket prestation, att våga vara sann mot sig själv, liksom lösningen på det på något sätt.
Ja.
Inte
på allt.
Inte på allt, som vi säger. Det finns ingen universell lösning för dålig självkänsla eller, liksom, eller överlag sådär. Men att det är i alla fall en del av det.
Mm.
Och det är ju så sjukt många där ute som faktiskt inte är sig själva.
Ja,
jag höll också på med det där förut.
Ja.
Och anpassade mig och försökte passa in och sådär.
Ja. Och det tar väldigt mycket energi.
Mm.
Och så kanske du ska vara på ett sätt i ett sammanhang. För där tror du att du förväntas vara på ett visst sätt. Och så på ett annat sätt i ett annat sammanhang. Och det håller ju aldrig.
Nej.
Så man behöver ju vara sig själv överallt.
Man måste vara sig själv jämt. Är du det? Lever du som du lär?
Jag försöker.
Ja.
Men det är väl klart att jag också är människa.
Ja.
Och fortfarande går med de här tankarna till och från.
Mm.
Och ibland lyckas jag bättre och ibland lyckas jag sämre. Bra och dåliga dagar som alla andra.
Vad gör du när de tankarna dyker upp? Alltså, kan det vara då att du tänker så här, oj, vad tänker den här personen om mig nu?
Ja. Eller att det där gjorde jag inte bra. Och hur kunde jag göra så? Och nej, vad jag är värdelös och kass.
Mm, precis.
Eller det där kommer jag inte orka göra det här.
Nej.
Då, så mycket som jag tränar, mediterar ju mycket som vi pratade om innan. Så uppmärksammar jag ju den typen av tankar väldigt fort.
Ja.
Så att då kan jag ju stoppa dem. Göra någonting helt annat.
Mm.
Fokusera på något annat. Eller bara liksom ta några djupa andetag. Och tänka så att gynnar den här tanken mig? Nej, det gör den inte.
Nej.
Vad vill jag ha för tanke istället?
Mm.
Ja, den här.
Mm.
Sen handlar det ju om att göra det på ett genuint sätt. Och sant sätt mot sig själv också.
Mm.
Så att jag inte går och ljuger. Att om jag mår jättedåligt. Att jag går in, jag mår bra. När jag känner att jag ljuger. Det funkar ju inte heller, för då sliter jag mig själv. Mitt itu. Med tanke, känsla. Att det inte är synkroniserat. Utan då kan det vara så att. Ja, men jag mår nog lite bättre nu. Och ta även tanken. Stegvis. Så man behöver ta sina steg utanför sin comfort zone stegvis.
Ja, det där måste man ju få bottna i också om man mår dåligt,
absolut,
tänker jag. För jag är lite allergisk mot att man också alltid ska gå runt och tänka positivt.
Mm.
Men jag är inte alltid positiv.
Nej.
Alltså jag kan också bli skitdeppig och liksom bara så här, men idag är jag jävligt deppig. Låt det vara så.
Ja.
Alltså, för det kan ju också bli en sån här Åh, jag är alltid så positiv och alltid så bra. Men bara, nej, fast så är ju inte livet. Nej.
Och det blir ju också en fasad. Ja. Och då är man ju inte heller sann mot sig själv. Så du kanske kan le på utsidan för att du vill ha den där bilden.
Mm.
Eller att någon har sagt att man ska alltid tänka positivt. Men att det är djup sorg på insidan.
Mm.
Och det blir ju också jobbigt. Det tar ju också en massa energi.
Ja.
Så att man kan acceptera att idag är jag ledsen. Mm. Idag är det en riktigt jobbig dag.
Mm.
Kan man acceptera det? Det har jag märkt. Att ja, men okej, jag får lov att vara ledsen idag.
Mm.
Och så är jag det ett tag. Och sen brukar det försvinna lite. När jag tillåter mig själv att faktiskt få lov att gråta.
Ja.
Då brukar det försvinna lite mer av sig självt. Och då kan jag ju klättra uppåt igen.
Och låta sig själv älta saker ett tag och sen skita i det.
Ja.
Mm. Det är viktigt att få älta ibland, tycker jag.
Absolut.
Men du, då ska vi börja avrunda här nu.
Ja.
Vi börjar bli klara.
Ja.
Hur känner du? Är det något du känner att vi har missat nu? Som du
det har vi säkert gjort.
Säkert. Jag tycker aldrig man kommer ihåg vad man har pratat om. Nej. När man är klar.
Nej. Det finns säkert det finns ju massor mer att säga.
Ja, det är klart.
Och det finns ju också så väldigt många perspektiv på allting.
Ja.
Och jag vet ju att allt det där som jag har sagt nu, och som du har sagt också, så kan man ju ha en massa synpunkter på.
Mm.
Och hade jag haft ett samtal med någon så hade jag kunnat brodera in det, sagt det lite på ett annat sätt och sådär.
Mm.
Men så är det ju. Allting kan ju alltid tolkas.
Ja, men gud, ja, och du kan ju, ja, så är det ju. Men
vi är nöjda så här.
Vi är nöjda så här. Men då säger vi i alla fall tack till dig för att du har varit här.
Tack för att jag fick vara här.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka. Glöm inte prenumerera på podden, så hörs vi på onsdag igen.